Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Trycker på skoten sen vamos, du blädde ringarna för att gamo. Min vän är min bror, min wallalo, backa din rygg som jag Roberto Carlos. Allt som vi kan det är framåt, få killar spela, de kan nåt. Shuno han spänner sig, tror han är ballo. Ha respekt när du pratar med manno.
Riktig skön gäri, så jag frågade om namn. Alltid work hard, se mig aldrig chilla kant. Benim han är boss, jag ska dö som en man. Säg till dom man. Alla är mamma sitta som heter Catalina.
Rapparen och musiken Jireel har de senaste åren tagit musik Sverige med storm. Hits som Catalaya, Mano och Santorini har inte bara lyssnats av miljontals, utan också belönats med massor av priser. Under uppväxten i Rågsved bokade han som tonåring upp sig på fritidsgården, alltså alla studiotider, för han visste att ja, ska man bli bäst, då måste man jobba hårdast. Vi pratar om hur han kom till Sverige från Angola som barn, hur det var att växa upp i en stökig miljö, om vägen till det stora genombrottet. Nu får lyssna in ett fantastiskt spännande avsnitt med en av våra tiders absolut största rappare, Jireel.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jireel.
Tack för det här.
Nej, men en jävla legend är du. Så himla roligt att ha dig med.
Kul att vara här.
Men du, hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår faktiskt toppen just nu. Precis släppte ett album, så det känns bra liksom.
Är du nervös innan du ska släppa? Eller känns det bara som att du är en euforisk känsla och bara du har varit i liksom, i allt och så bara, nu är det bara finalen? Och
jag tror typ så här, timmarna innan man släpper, då man är nervös. För det har ändå varit ett projekt man har jobbat på länge. Man är lite nervös på hur folk ska ta emot det. Men så fort den är ute, det är en skön känsla så fort så här, musiken är ute. Och det känns verkligen som att så här, det känns som att man har fött ett barn typ. Tänk dig, du har bärt på ett barn i några månader och skapat liksom, sen bara ut. Det är en skön känsla.
Hur många barn tror du att du kommer föda då, Jireel?
Jag vet inte. Jag tror det där blir upp till min framtida fru. Som män, det är lite svårt att bestämma. Du vet, så här, vi ska ha så här många barn.
Ja, jag tänkte faktiskt på hur många album du skulle släppa.
Ah, är det det du tänkte på?
Jag gjorde en liten kugg.
Det var en kuggfråga. albums,
hur länge kommer du hålla på med musiken?
Jag tror det blir nog hur många barn som helst som vi pratar om albums. för mig det känns bara som jag precis har börjat. Det är långt kvar.
Det är långt. Du hunnit med så jäkla, du lyckades så himla tidigt och att du slog liksom så hårt så himla tidigt.
Ja.
Så du hunnit med mycket på de här åren alltså.
Ja, det är så. Jag började ju som 15. Sen dess jag typ släppt, jag tror 4 eller 5 albums någonstans där. Men det känns också som att den tiden det var bara en tid där jag typ så här, lärde känna mig själv genom att släppa musik och skapa liksom. Det känns som att det är nu jag har hamnat där jag vill typ vara och vet vad jag gör. Innan var jag bara ett barn som älskade här musik och det funkade liksom.
Vem var du som 15-åring?
15-åring? Shit, jag var en kille som gick i skolan. Gjorde musik på kvällarna. Och turnerade på helgerna. Det var en sån unge jag var. Jag var väldigt alltså målmedveten som 15-åring. Jag visste vad jag behövde göra för att, typ, att saker ska funka runt omkring mig. Men jag tror också för att jag hängde med mycket, mycket äldre människor. Folk från branschen, folk som jag jobbade med i studion. Alla var äldre. Så jag var typ en 15-åring som var tvungen att catch up väldigt snabbt. Ja.
Så det var mest att du skrev musik. Det var det du brann för.
Ja, alltså.
Jag vet att du var i Rågsved. Du gick till en studio vid 7 på kvällen. Varje dag som det hängde typ till 12 på natten.
Ja, det där började redan sen 13. Så de hade en studio i Rågsved där man kunde boka från 7 till 11. Så det var en sån här lista, den som är först får studion. Så 18.30...
Som man bokar tvätttider.
Ja, exakt. Precis. Så 18.30 jag var där, väntade tills det slog 19 och sen bokade. Du vet, folk var alltid helt lacka på mig för att jag alltid tog studiotiden.
Ja, och din första låt som du verkligen kände att nej men, nu börjar flyga, vilken var det?
Ja, min första låt som jag någonsin släppte, det var en låt som heter Här och nu. Och jag minns med den låten då, det kändes redan det håller på att hända grejer, eftersom alla i området där jag bodde, de visste, förstår du? Alla visste att jag hade släppt en låt och folk blev hypade. Så det kändes som att det var på rätt väg tills jag släppte Cataleya, jag tror bara några månader efter, och då flög det. Sitta som heter Cataleya. Vi poppade 2 styckna, men det var ingen Lena. Svär hon gjorde mig gamm, bro, jag svär. Vi träffades i orten sen Benny han var där. Hon kallades för Cataleya. Och jag tror också det var lite så här, det gick lite för snabbt. För jag förstod, jag fattade inte vad som hände. Du vet, så här, bara överallt, folk visste vem man var. Folk hade hört, du vet, en låt som jag sitter och skriver i mitt pojkrum. Du vet, så här, så. Det var, jag vet inte, det var faktiskt lite så här konstigt. Men ändå nice på något sätt att vara så ung och ha en låt som alla kan. Liksom. Så ja, blandade känslor på den tiden.
Men hur var det när du släppte Cataleya? Var det så här att ni släppte den och sen så blev den stor direkt? Eller var det så att...
Nej, jag tror den tog lite tid. Jag släppte den november, sen blev den stor typ januari. Så det tog någon månad där innan den flög liksom. Sen det kom bara en dag då den bara var överallt typ. Men jag hade alltid en känsla på att alltså, det skulle vara den låten. Liksom. Alltså, när vi spelade in den i studion, det var verkligen shit. Ingen har gjort en sån här låt förut. Liksom. Det var nytt också för hiphop-scenen. Att en låt som är väldigt, så här, väldigt hård, auto-tunad. Jag rappar på verserna och sjunger i refrängen. Det fanns ingen som hade gjort en sån typ av låt innan liksom. Så det kändes säkert att släppa den låten.
Vad handlar den om?
Cataleya, det handlar egentligen om en film. Jag vet inte om du har sett filmen Colombiana, men hon Zoe som skådespelare.
Jag tror inte det.
Okej, det är i alla fall en film om en tjej som heter Cataleya och filmen heter Colombiana. Och det var min favoritfilm sen liten. Så när jag fick det beatet, jag vet inte, jag fick en feeling av att skriva den låten på det sättet. Wow. Liksom. Så egentligen den är inspirerad av en film.
Du bara fick känslan och sen körde du?
Och bara körde på det.
Och hur var det då i januari när du märkte så här, från att du då som... En självklart känd i dina trakter, men blev liksom nationellt känd i hela Sverige.
Ja. Yeah.
Hur var det? Och när märkte du så här, när du gick ut på gatan eller?
När jag märkte av på riktigt att det, så här, det började hända grejer. Det var när jag spelade för första gången. Jag hade en spelning för första gången. Och jag minns min första spelning, det var typ i Eskilstuna på någon klubb eller någonting. Tänkte som 15 år, jag hade aldrig varit på någon klubb.
Nej, men du hade aldrig på den här tiden alltså varit utanför Stockholm.
Jag hade inte
Stockholm,
varit utanför Stockholm. Nej, det är inte ens utanför
aldrig
Stockholm.
Någonsin. Så inga Mallorca, inget Grekland,
inget
Magaluf.
Ingenting sånt fanns då för mig liksom. Så bara att åka till Eskilstuna var en stor grej att spela liksom. Så jag minns att jag körde på en klubb där jag var förband till någon också. Jag minns inte vem det var, men ja, jag var förband till någon och jag spelade Cataleya och alla sjöng. Det var värsta känslan.
Wow.
Så det var då jag fattade typ så här, den här låten har tagit sig en lång väg liksom.
Men så här, jag lyssnar också på en låt som du har skrivit som heter Dröm.
Mm.
Och den här låten, det är ju en singel som du släppte.
Precis.
Som tillhörde ett album som du inte släppte.
Ja, precis.
Så du är ju verkligen en av få som jag har träffat som har skrivit ett helt album och sen... Så bara 2 veckor innan så totalt skiter du i att släppa det. Alltså det är så mycket jobb bakom det där.
Ja, det är det.
Som att jag skulle spela in så här 20-30 intervjuer och sen bara så det är ju skiter i allt och nu bara och sen får man en enorm stress och bara måste göra. Berätta, hur kom det till att du skrev ett helt album som du valde att inte släppa?
Grejen är, jag alltid typ släppt, jag släppte ett album som heter 18 och sen en EP som heter 19 och sen det här albumet skulle vara 20 typ, sen avsluta den där grejen jag hade liksom. Men alltså jag tror bara ibland man känner när vissa saker inte bara rätt, när man inte får den här shit, okej, det här är det här albumet som ska ut. Det är ändå så jag vill känna när jag släpper någonting som ska presenteras för allihopa liksom. Och också under den tiden jag hade förlorat min pappa, och min familj var i sorg liksom, och jag själv var ledsen över situationen. Så för mig, lyssna på det albumet som jag hade gjort, det passade bara inte rätt i tiden för mig att släppa den. Så jag sa till skivbolaget att det inte blir av liksom. Och alla var också helt så här, vad är det som händer här? Vi har jobbat och alla. Men jag fick säga till dem i slutet av dagen, även fast du vet, alla har jobbat på den här och pushat den här, det kommer vara mitt namn som står där oavsett vad. Så det är inte ni som står där, eller det är inte ert namn som kommer stå där och låta ner för alltid kvar liksom. Så det kändes bara lite nice och jag sa det, och sen det blev som det blev. Men det blev i alla fall något bra utav det. Det kom ett annat album som verkligen står mig nära och som jag är stolt över liksom.
Sex känslor.
Ja, så det var faktiskt 1953 som kom efter.
1953, ja, om din pappas bortgång. Ja.
Så det var ju just därför också så här, för när min pappa gick bort, jag kunde inte tänka på något annat när jag väl gjorde musik och skulle försöka vara inspirerad liksom. Så det blev det albumet som passade bäst i tid då.
Jag är kvar där jag är, har alltid varit äkta, det så jag är lärd. Så mycket jag bär ifall jag berättar att du skulle bli sad. Jag hade en dröm en dag jag kom hem och alla var gone. Min syster var död, min broder han sköt, bro ljusen var on. Jag vill dö nu, jag vill dö nu, jag vill dö nu, yeah. Alla jag älskar, de är borta, de är gone nu, yeah. Jag är down nu, jag är down nu, jag är down nu, yeah. När jag vaknar kändes verkligt, jag var fast i den.
Din singel Dröm.
Yeah.
Så pratar du om den. Den kom en januari och var ju något helt annat än det du hade släppt innan.
Ja, yeah, precis.
Där du också berättade lite grann när du fick det här beatet. Vad som kom upp för dig då?
Jag minns jag var i Paris när jag gjorde den låten med några producenter därifrån. Alltså när jag fick det beatet, det var, du vet, ibland för mig det är som att så här, beats tilltalar och säger till mig vad det är jag behöver skriva om liksom. Och det beatet, den är väldigt mörk och det är mycket så här, mycket känslor i det beatet. Så för mig det kom bara naturligt att jag behövde prata djupare om mig själv och vad jag har gått igenom i det beatet liksom. Så texten föll bara naturligt till beatet.
Om man skulle spola tillbaka allting.
Ja.
Yeah. Var är du född någonstans?
Jag är född i Angola. Min pappa hade bott här redan i lång tid tillbaka. Men min mamma bodde kvar i Angola. Så de hade en sån här distansrelation. Som de har berättat till mig, eller mina föräldrar har berättat till mig, min pappa han ville att min mamma skulle flytta till Sverige redan för länge sedan. Men hon var helt låst på att bo kvar i Angola på grund av att hon mådde bra där, hon hade sin business, hon hade sitt hus och allt möjligt liksom, så hon mådde bra. Så hon var såhär, varför ska jag flytta till Sverige? Det finns ingenting för mig där. så när jag kom, sen typ två år efter, då han lyckades övertala henne liksom. Sen flyttade vi hit.
Vad sa hon då? Makaroner och korv.
Exakt. Hon
bara, midsommarstång. Julbord. Kallt som fan.
Kallt, jag vet inte vad. Jag vet inte, jag tror kanske hon inte diggade så mycket i början. Men så vi flyttade hit och jag bodde då med min mamma och min pappa. Och sen jag fick träffa också, för jag hade syskon jag inte hade träffat innan. Så jag hade ju syskon som bodde här redan, som är från min pappas sida. För han har ju haft den här familjen sen innan liksom. Så för mig också som treåring att träffa sina syskon, det var en nice upplevelse liksom. Och grejen bara att med tiden när vi kom hit och min relation med min pappa var, vi har aldrig haft den här nära relationen. Jag tror också mycket handlar om att han haft för många barn. Vet, alltså, jag tror att dela kärlek med så många barn, det blir svårt. Så jag och min pappa, det har alltid varit mycket till och från. Och sen efter det, min pappa och min mamma gick skilda vägar. Och när det hände, då det blev ännu mer att vi inte hade en bra kontakt alls. Alltså vi kunde höras ibland och sen kunde det gå kanske ett år och man inte pratade alls. Så för mig, jag har alltid känt typ att min mamma har både varit min, alltså pappa och mamma till mig. Liksom. Mm. Så min pappa, han var bara där till och från. Liksom.
Jag har ju också, du har ju alltså 9 syskon.
Ja, precis.
Jag har faktiskt 5-6 syskon.
Okay.
Runt där kanske. Jag vet om jag har ett, jag hörde just det, jag äter Kina också, kom jag på.
Ja, det är så. Jag tror jag har också några att... jag inte känner till. Alltså.
Min pappa, han gillar att skaffa syskon till folk.
Pricksäker.
Nej, men jag har ju 2 syskon som är mina, alltså som känns min familj, men sen så har jag ju i Australien ett gäng och sådär.
Okay.
Men ni var alltså 9, du plus 9 syskon.
Ja.
Det bodde ni alla tillsammans stundtals?
Nej, det gjorde vi inte. För när jag flyttade hit, då det var jag och min, det var jag och min syster, min stora syster, som är från min mammas sida liksom. Så det var vi 2, mamma och pappa. Sen var det inga fler. Resten bodde hos sina mammor liksom. Men alltså det har aldrig varit att så här, alla har bott tillsammans.
Nej. Det jag kände i alla fall, det är min pappa försvann ju tidigt. Jag var 2-3 år gammal. Och då har jag alltid undrat vem man är. Och någonstans så har man haft den här fadersgestalten som man sen har sökt under hela sitt liv.
Mm.
Och säkerligen fortfarande söker efter andra som blir ens, på något sätt ens manliga förebilder. Eller någon man ser upp till som är sådär. Sen har min mamma dragit ett stort last också som verkligen din mamma har gjort och täckt upp mycket där. Men någonstans har det sökandet funnits. Har du känt det som liten också? När din pappa försvann och när du träffade honom bara någon gång per år? Att du verkligen saknar din pappa eller någon pappa?
Nej, faktiskt inte. Alltså, jag har aldrig riktigt varit sån här att typ jag känner att jag behöver min pappa. Typ. Det har alltid varit min mamma. Alltså, min mamma har alltid varit den jag har vänt mig till. Och hon har alltid varit den som så här, mitt fokus har varit på. Liksom. Så jag har aldrig haft den känslan typ att en pappa behövs riktigt. För att min mamma har kunnat varit, alltså, hon har kunnat varit eller fylla den delen som kanske skulle kunna kännas tomt. Liksom.
Förstår. Du säger ju drömlåten, så är en text så här: min pappa han var alkis, drack hela tiden.
Ja. Min pappa, han hade väldigt stora alkoholproblem. Du vet, alkohol, det påverkar ju människor olika. Vissa blir glada, vissa blir ledsna, vissa blir arga liksom. Och för han det var mer att han, det kunde påverka han väldigt dåligt genom att han kanske blir arg eller gör val som han inte hade gjort om han inte hade druckit liksom. Så det var ett problem som var stort på hans sida liksom.
Hemskt.
Mm.
Det är väldigt många som jag har pratat med också och som säkerligen lyssnar nu som har föräldrar som också kan ha typ av alkoholproblem.
Yeah.
Hur var det att växa upp med det? Och var det några skeden som du själv var rädd?
Alltså, typ mest man kunde märka typ när man åkte typ så här, för vi angolaner vi brukar ha typ så här fester varje år för angolaner typ. Och då man kunde märka att det blev lite överstyrt just på de här festerna, att det blev tjafs och man kunde se sin pappa bli aggressiv på det sättet liksom. Och ja, som liten man blev ju nöjd att se sin pappa på det sättet och alla andra män också på det sättet liksom. Och det är därför för mig också, jag har varit, genom tiden har jag varit väldigt så här, haft en dålig bild av alkohol typ. Jag har varit jag minns när jag var 15, jag sa till mig själv att jag ska aldrig dricka så här, tills jag vet inte hur, om jag dricker, hur det kommer påverka mig, för att det påverkar alla olika. Tänk om det påverkar mig på samma sätt. Tänk om jag också blir aggressiv av att dricka liksom. Men jag har tagit reda på det att det där finns inte i min natur. Liksom. Det finns inte.
Vad var det för andra saker så här i din barndom? Så här, är det några saker som har påverkat dig mycket och som du kan tänka på idag?
Alltså jag känner typ så här att allt som har hänt under min barndom har format mig till någonting bättre, känns det som. Typ att min pappa drack typ har gjort mig mer försiktig när det kommer till att dricka. Och att min pappa inte var närvarande har gjort så att jag älskar mina småsyskon mer, för att jag inte har fått den kärleken liksom. Och jag försöker vara den som kan ge den. Så det känns som att versionen av mig är vad min pappa var tvärtom liksom. Så för mig, det känns lite viktigt för mig att jag har haft den uppväxten jag haft för att kunna se saker som jag ser idag och vara den jag är liksom. Så jag tror mycket av det som har hänt under min barndom, det är inte mycket jag ångrar alls. För att jag tror det som har hänt är det som har format mig.
Var det några lägen som du kände att du fick gå in och ta den här papparollen idag eller när du var
Ja,
yngre?
Alltså jag har gjort det redan sedan liten. Jag minns att min lilla syster föddes när jag var 6 år. Liksom. Och sen dess, jag har alltid varit den som har tagit hand om henne som en pappa liksom. Och jag känner som tidigt jag har alltid känt att jag måste ha den rollen för att min mamma inte haft någon annan där. Så det har bara kommit automatiskt. Så för mig det är som att det finns i min natur. Och jag kan märka av det typ nu också bland kompisar. Att jag är väldigt ta hand om, förstår du, på det sättet. För att det har blivit så här en naturlig grej utan att jag behöver tänka på det.
Det är fint av dig. Jättefint av dig, Jireel. Och också läste jag och hörde om att du kunde gå så här på dina syskons föräldrasamtal och sånt också.
Ja, det gör jag än idag. Jag kan få samtal när som helst. Vad föräldramöte, kan du komma in? Men det är också skönt, det är ändå skönt att vara den, eftersom det mamma, hon har nu 4 yngre det som hon verkligen måste ta hand om och jobba på det också liksom. Så det blir mycket, så det är skönt att bara kunna vara den som kan hjälpa till när det går.
Så fint ju.
Ja,
får säga till om du behöver hjälp, man blir lite sugen att hänga
med. Ja, absolut.
Alla lyssnare som vill hänga med Jireel på föräldramöte, kom. Ni är välkomna.
Ibland de här föräldramötena, de kan vara hetsiga. Det är inte alltid de här barnen lyssnar alltså.
Nej, shit.
Men det är kul, det är så mycket man typ, när jag har en lillebror som är 8 år. Och han är precis som jag var när jag var yngre. skitjobbig och stökig i skolan. Så när man kommer till skolan och de säger vissa grejer han har gjort, typ, man känner igen sig så mycket. Det är typ så svårt att ens bli så här sur. För att det känns som att det är en del av så här barndomen som man måste gå igenom. För mig som liten, jag var skitjobbig. Alltså, jag var en jobbig unge. För vilka ADHD, jag tror.
Så, det är därför jag ger tillbaka nu till din mamma. Hon fick ta hand om en riktig jävla.
Exakt. Så för mig det är så här, och med tiden jag har blivit lugnare, och jag tror det är för att jag var så jobbig som liten. Jag fick ut allting då. Och det är samma sak jag ser typ på min lillebror. Jag förstår hans läge just nu, och jag vet att det kommer bli bättre. Så jag tror vissa går igenom det när de är små, och vissa är lugna när de är små, och sen måste gå igenom det när de är äldre. Liksom.
Ja. Men det var en jobbig unge, kändes det. Men hamnade du så här i någon... Var du kriminell som yngre?
Nej, jag var inte kriminell, men jag bråkade väldigt ofta. Jag bråkade väldigt ofta i skolan. Jag var en väldigt känslig unge. För man kunde säga typ vad som helst, och det tog på mig typ. Så, och jag gick i en skola som var, alltså, alla unga bara testade varandra hela tiden liksom. Så folk ville alltid bråka, eller folk ville alltid säga någonting. Så man hamnade i slagsmål hela tiden.
Var du bra på slåss, eller har du gått på någon boxning eller brottning eller?
Inte då, alltså, när jag var typ så 8-9, jag var inte alls bra på slåss. Så jag fick ju ta stryk många gånger. Men jag var alltid så här, jag brydde mig inte typ så här. Det spelar ingen roll hur stor du var. Jag ville bara kom, om du vill bråka, vi kan bråka, det spelar ingen roll. Typ. Men jag tror också jag hade mycket så här, mycket ilska kom typ så här, från hemmet, typ när man kände att man inte fick kärlek nog, du vet, om man var ledsen, och sen kom någon i skolan och du vet track på ens knappar, och sen blev det bråk och allt möjligt. Så mycket föräldrasamtal på den tiden.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
När du tänker tillbaka på allting nu, och om du skulle få barn i framtiden,
yeah,
vad är det för några saker som du skulle ta med dig? Typ så här, saker, dåliga grejer som du varit med om, som du känner så här, att nej, men det här ska jag inte göra, och sen så här, bra saker, exempelvis några saker som din mamma gör och har gjort som du vill försöka ta med dig.
Det jag skulle försöka ta med mig, det är att alltid vara där för mina barn, och lära mina barn att typ prata om sina känslor. Kunna öppna sig och inte vara rädd typ för sina föräldrar på det sättet. För mig det känns ändå viktigt när man får barn och kunna ha en relation som vänner med sina barn, men ändå kunna ha en stadie där barnen förstår att du är pappan liksom. Jag tror alltså det viktigaste är att ge kärlek till sina barn och alltid vara där och alltid lyssna på vad barnen har att säga när det kommer till den känslor och allt runt omkring det. För mig också, jag har satt ett mål för mig själv att när jag det jag håller på med idag med musiken och resa runt och turnera allting. Jag vill ha gjort allting jag behöver göra tills jag är 35-40 där. Så när jag vill när jag ska få mina egna barn att jag ska vara så klar att jag har bara tid för mina barn.
Fint av dig.
Så det är mitt mål i alla fall att kunna hamna i en stadie där jag kan släppa allting. Allting är självgående och jag har bara tid för att kunna vara med mina barn. För det känns viktigt. Det känns viktigt att alltså, ha barn som känner att typ, pappan är där. Pappan ger kärlek. Pappan har tid för att kunna gå och kolla på fotbollsmatcher eller föräldramöten.
Ja,
allt det där är sånt som barn kommer ihåg. Liksom. Och för mig, jag har aldrig haft det. Jag hade aldrig haft föräldrar som har kommit och kollat när jag har spelat fotboll. Eller du vet, kommit när jag uppträdde för första gången typ så här i fritidsgården. Fattar du? Aldrig haft den typen av support liksom. Och det är en grej jag önskar faktiskt att jag hade. Men it is what it is. Jag får bli den som ger istället.
Ja, men faktiskt. Vilken fint att du delar med dig. Mm. Och det är så här, mycket är ju det här lilla barnet i sig själv.
Yeah.
Vad det var som skedde som påverkar mycket vad man är idag också.
Yeah,
och vad det här lilla barnet kände när den stod och gjorde sitt första uppträdande och kände sig stoltast i hela världen och tränas på det jättemycket och tittade ut över den här lilla publiken man hade framför sig.
Yeah.
Och bara önskade att sin mamma eller pappa hade suttit där.
Ja, precis. Det finns många sådana där tillfällen faktiskt jag haft som ung. Det jag så önskat att jag hade mina föräldrar där liksom. Men tråkigt nog det blev som det blev typ.
Mm. Om du får välja något av de tillfällena nu. Där du hade velat haft dem där men de inte var där. Vilket hade det varit som först kommer upp i huvudet på dig?
Som först kommer upp, det var när jag var 13 och skulle spela i Rågsved. De hade typ ett event som heter Rågsveddagen. Och det var så här att de samlade ihop alla ungar och de gjorde det typ som en festival där barn kunde leka och hoppa och allt möjligt liksom. Och jag minns fritidsgården hade frågat mig om jag ville uppträda där för första gången. Och jag var helt hypad. Jag ska köra min låt som jag har skrivit. Jag hade sagt att alla mina vänner kom dit liksom. Och, och jag uppträdde. Och då önskade jag faktiskt att mina föräldrar var där. Men det som hände på det, det som hände var att när jag skulle köra min låt, jag fick ju blackout helt. Jag glömde bort allting. Så jag var tvungen att gå ner. Samla mig. Så jag var tvungen att ta fram min telefon. Shit, typ såhär. Värsta ångest. Jag var tvungen att ta fram min telefon. Så jag läste texten medan jag kände. Som tur jag fick som tur jag fick kärlek ändå. Men det var fan jobbigt alltså.
då vill man bara dö typ.
Ja, exakt. Det var såhär. Bara ta mig härifrån. Kan någon bara teleportera bort mig?
Du har inte tänkt på att dina föräldrar kanske var där. Och sen märkte de det och de bara...
Och de bara gick iväg va?
De bara, det här är inte min son.
Nej, de var verkligen inte där. Men jag önskar att de var där då. Kanske jag inte hade fått blackout. Vem vet.
Och hur hittade du ditt musikintresse då? Vill du bli liksom... hiphop, rockstar,
nej, inte alltid faktiskt. Alltså som liten, jag var väldigt inne i sport. Alltså jag gillade att spela fotboll. Alltså jag älskade basket. Det fanns en tid jag ville bli basketproffs. Och sen ändrade jag mig. Sen började jag på boxning. Ville börja göra det. Sen, så jag har gjort så här massa grejer bara, som jag alltid varit så här, varit intresserad av och halvbra på. Men sen när jag började hänga mycket i fritidsgården, då kom hiphopen och jag var väldigt så här, jag blev väldigt kär i hiphopen. Jag var så här, det här är så fett, det här vill jag testa och göra. Och hemma det har alltid varit mycket musik. Mycket angolansmusik som min mamma spelade. När hon lagar mat med musiken högt. Så det är fest i köket. Så där har det alltid varit. Så det har varit musik runt omkring mig hela tiden. Och när jag var 11 år, min mamma, när vi gick i kyrkan i Södermalmskyrkan. Och de hade en kör där för unga. Och min mamma var så här, jag vill att du testar och är med i kören. Liksom. Så jag joinade kören, jag sjöng med dem och jag tyckte det var skitkul. Och sen på fritidsgården rappade jag liksom. Så det var kör och rap liksom. Så det är därför nu också jag tror det har blivit så naturligt i min musik att jag sjunger och rappar. För det är så det har varit när jag var liten liksom.
Men alltså hur höga toner kan du ta då? Skulle du kunna köra typ så här Whitney Houstons, du vet den här? I will always love you. Jag kan inte sjunga.
Alltså, nej. Jag är inte den bästa sångerskan skulle jag säga. Alltså, det sjunga, jag är inte bäst på det. Men min starka del är nog melodier. Alltså, jag har en sån stark connection till att kunna skapa melodier. Som då är så här, jag har alltid varit så här, jag har så bra melodier men är inte bäst på att sjunga. Men jag vill inte heller ge bort de här melodierna, så jag gör det heller själv. så med tider jag har verkligen så här, lärt mig att sjunga. Men
jag tycker det är skönt, så jag tycker det känns så himla skön style när du kör. Det känns verkligen som att allt är ett bara. Det bara går som en, även när du rappar så går det som en melodi bara. Allt är så cleant bara.
Tack.
Det är så här.
Men alltså, jag tror bara jag har väldigt väldigt, alltså, väldigt bra melodispråk och jag vet hur jag ska lägga till grejer för att det ska låta bra också. Men jag skulle inte säga att jag är så här, världens bästa på att sjunga. Så där. men musiken funkar i alla fall.
Ja. Ja. Skulle du kunna dra någonting nu för alla som lyssnar?
Dra?
Ja, men dra en liten bit ur en låt som du har.
Ska jag spela? Eller bara, ja, eller vill jag ska...
Nej, men kanske både, alltså höra dig dra någonting nu. Du kan ju sätta på, alltså vi kommer ju spela jättemycket musik från dig i hela avsnittet.
Okay, okay.
Men jag tänkte mer att du drar någonting som du
faktiskt en låt som jag verkligen gillar.
Som du gillar. Som
en
du
låt
gillar,
som jag verkligen gillar. Det är faktiskt en låt på albumet som heter Fall inte. Jag tycker texten i den är så fet. Den, fan går den? Den går. Finns det en plats för såna som vi, såna som oss i trasig Adidas? Finns det en plats för såna som åker in, kommer ut och försöker lyckas? Finns det en plats för tjejen som gjorde fel men försökte förbättras? Det känns som att enda gången vi förlåter folk är när ljusen är tända.
Vad fint. Ja, det, vad vackert.
Jag gillar faktiskt den där raden.
Väldigt fin där mening.
Tack.
Och finns det en plats? Och då handlar det om att man känner sig utanför.
Ja, precis. För när jag skrev den, jag tänkte alltid typ, du vet, det finns människor som gör fel. Alla vi är människor, vi gör fel. Men sen finns det folk som gör fel men aldrig får en andra chans till att bevisa sig bättre liksom. Typ speciellt så här, folk som, fan vet jag, som gör någonting kriminellt, hamnar i fängelse, kommer ut och så är livet så jävla svårt för dem att kunna börja om liksom. För jag kan också känna att du är the point av att åka in och göra sin tid är ju för att man sen ska kunna komma ut och bli bättre liksom. Men det känns bara som att vissa, de blir så stämplade att de är tvungna till att fortsätta gå den banan de har varit i innan, för att det inte finns en plats för dem längre typ.
Nej, men det är en otrolig cancelkultur också. Och ja, sen med internet som finns nu. Gör du någonting, då kommer det upp på Flashback och sen så söker man på namnet och sen finns ingenting, så det går inte att tvätta bort ens.
Men det är sjukt. Jag filar inte alls alltså, den här cancelkulturen som finns. Alltså.
Nej, det kan ju vara att man har gjort 1000 bra saker, men sen dyker någonting upp som blev lite fel. Ja. Det kan till och med att något tas ut sitt sammanhang.
Ja, precis.
Och sen så får man emot sig folk som bara vill sänka en. Så det är en brutal kultur. Framförallt för offentliga personer.
Ja.
Den är liksom no mercy.
Ja, alltså,
förut kunde du ju göra någonting och sen hände någonting. Men liksom alla är ju människor.
Ja, exakt.
Men nu är det är ju sånt som slakt så att det är ett skämt.
Nej, men jag tror också mycket internet. Alltså. Internet är verkligen en dålig plats att vara i. Alltså.
Ja, alltså.
Det är nice när folk skriver fina grejer, men när hatet kommer, alltså det är inte nice alls. Alltså, det är sjukt.
Hur ser du på så här, gängkriminaliteten och allt som ökar i Sverige något brutalt just nu?
Alltså jag tycker det är tragiskt. Alltså. Speciellt så här, för mig är det tragiskt att se att det är så många unga som hamnar på den banan och det är så många unga som dör alltså, i tidig ålder. Liksom. Alltså, för mig det där, det är så hemskt. Och det känns som att det nu med tiden det har bara blivit värre och värre och det blir läskigt. För att det känns som att snart det kanske kommer nära en man känner eller du vet. Och för mig, det har redan hänt. Jag har förlorat en vän i det liksom. Så för mig, det är verkligen, det är bara läskigt att se att sånt händer och att sånt bara växer. Liksom.
Men har det varit så här, du är ändå uppväxt i Rågsved.
Ja.
Yeah. Det är ju inte liksom Danderyd, Östermalm eller
Lidingö. Nej, absolut inte.
och det hade du säkert inte velat heller. Men har du hur är kulturen där? Har folk försökt att få med dig in i vissa gäng?
Typ som liten, det var det, alltså det har alltid varit så uppdelat, vet, så här. Folk som håller på med kriminella aktiviteter, de höll sig ihop, och folk som inte alls höll på med kriminella aktiviteter var också på typ andra sidan liksom. Men det, alltså det kunde varit typ att de äldre var så här, de bad en att göra grejer man inte ville göra typ och sånt. Men för mig, jag alltid haft så här kusiner och bröder i området, vet du? Så det var aldrig någon som försökte störa mig på det sättet. För många i mitt område visste vad jag höll på med, visste att jag ville göra musik och sånt. Så de var så här, vi vill inte störa han, vi vill inte få med han i grejer för att han har ett mål. Sen fanns det unga i min ålder som tyckte att det var intressant och hamnade på den banan liksom. Men det har alltid varit blandat, alltså det fanns kriminella och det fanns folk som pluggade skiten ur sig och det fanns folk som bara var tuggare. Liksom.
Det är i alla fall snyggt att du verkligen har hållit dig för att du har, det tycker jag är extremt föredömligt att du har ju kört som din mamma också ville verkligen att du skulle, du ska inte släppa taget om skolan, du ska köra klart det liksom.
Hon var så, min mamma var hård när det kom till skolan alltså. Alltså hon missade ingenting, alltså läxor och allt. Hon sa att du ska sätta det här och du ska göra klart allt. Det var så typ, jag kunde sitta där och gråta. Jag hade fullt med läxor. Ville gå och leka med mina vänner och allt möjligt. Hon bara nej, du ska plugga. Som liten, alltså, jag har aldrig haft PlayStation eller vet, en fucking dator eller vad som helst. Jag hade ingenting, alltså som liten. Ingenting. Du vet, för mig det var verkligen, när du kommer hem du ska fokusera på plugget. Så typ så här, spela och sånt fick jag göra när jag var och hälsade på typ min storebror. Och han kunde ge mig en tid, förstår du, där jag fick spela. Men annars i hemmet, det fanns aldrig sånt. Typ så här, min PlayStation 3, jag köpte PlayStation 3 själv, till mig själv när jag började tjäna pengar där vid typ 15-16.
Bland det första du köpte då?
Ja, det var bland det första jag köpte.
Det var PlayStation, jävlar. Alla åren jag missat.
Jag köpte PlayStation 3. Och typ en månad efter rörde aldrig den igen. För att, alltså, att spela fanns inte i min natur. Det var någonting jag alltid ville göra. Men sen när jag började spela, jag var så här, alltså, det är inte ens kul. Typ. Så den så här, den delen av att älska att spela som liten, den hade dött. Typ.
Men det är lite skönt också ju.
Ja, det är skönt. För typ idag, alltså, jag har en PlayStation 5 hemma. Alltså, jag har inte rört på kanske 6 månader. Det händer bara typ om så här, jag har gäster som kommer. Så för mig det är också skönt att inte vara beroende av det. För att det är så mycket timmar som försvinner när man spelar.
Vad skulle du ge för råd till då? Ta alla 20-åringar som lyssnar på det här, som precis har gått ut gymnasiet, som har hela världen framför sig, som kanske känner sig lite vilsna, eller de kanske har en tydlig dröm.
Alltså jag skulle säga till alla som har en tydlig dröm att verkligen göra det, alltså 100%, och fokusera på det. För jag tror också att man har bara en chans till att göra det man verkligen älskar eller brinner för. Så jag tycker man ska inte sabba den chansen. Man ska köra hela vägen. Och sen till folk som inte vet vad de vill göra än. Jag tror det är viktigt att vara väldigt öppen till att testa olika grejer. Det kan vara att starta ett företag eller börja sälja någonting eller börja på jobba någonstans. Jag tror om man bara testar sig fram och testar olika grejer, så kommer man till slut hitta det man gillar. Och när man har hittat det man gillar, det är bara att köra 100%. Alltså, man måste lägga ner timmarna. Det går inte. Alltså ingenting kommer komma av att bara, du vet, drömma eller sitta där och tro att någon ska hjälpa någon eller att någonting bara ska hända. Man måste lägga ner timmarna. Alltså.
Ja, verkligen. Och vad känner du så här, vad har varit dina saker som gjort att du nu, bara när jag gick in på Spotify precis just nu, så ligger din låt med Anu på en liksom topp 10 placering, och den är legat absolut högst upp också.
Ja. Yeah.
Och du är ju verkligen lyckats så otroligt starkt. Vad har varit nycklarna för dig liksom, om du ska se tillbaka? Vad har varit de egenskaper eller sakerna som gjort att du är där du är idag?
Jag tror för mig, jag har varit väldigt envis. Jag har varit väldigt, alltså, målmedveten. Jag har varit så här, alltså, om inte någon ska göra det för mig, jag kommer göra det själv. Det spelar ingen roll vad någon säger. Så har jag alltid varit med allt. Typ. Så här, det finns folk som har varit osäkra på mig, men sen har man motbevisat det. Så för mig, jag jobbar alltid med att motbevisa att jag verkligen kan. Och jag tror saker som folk inte tror att jag kan göra, det är det som driver mig till att verkligen göra, så att okej, ni ska få se att det funkar typ, på det sättet. Men det är för också så här, jag är uppväxt med ingenting. Jag har aldrig haft någonting. Liksom. Så för mig, målet har alltid varit att när jag blir äldre, jag ska ha allt. Det spelar ingen roll vad det är, jag ska ha allt. Typ. Så det har alltid varit mitt driv. Typ. Alltså, idag jag kan känna, okej, jag har mycket, men det är bara 10% av vad jag vill ha och göra. Typ. Alltså, vi är här, okej, vi mår bra, det finns lite pengar och bla bla bla, allt det där. Men det finns så mycket mer grejer man kan göra och saker man kan uppnå. Liksom. Allt det här resten, det är bara... Det bara är liksom.
Jag hörde en grej om Usain Bolt.
Ja.
Ja, för alla är världens snabbaste Eller han, jag vet inte om han lagt av nu eller inte.
Skitsamma. Jag tror faktiskt han inte är världens snabbaste längre. Alltså.
Nej, han kanske inte varit, men han har ju varit det under väldigt, väldigt många år.
Yeah.
Och då så var det någon reporter som frågade honom, så här, kommer möta honom? Och då frågade de honom så här, för då åkte de ut till någon så här förort där han tränade. Och han, liksom världens snabbaste, han kan ju träna på de mest högteknologiska banorna.
Ja,
han kan träna var han vill, med allt. Men han tränade på en liknande bana som han tränade på när han växte upp. Alltså den var sönder lite överallt.
Och
den var lite så här ganska sådär, dåligt skick liksom, och ute i förorten någonstans. Men då var ju det liksom hans sätt att se det, att det är ju där han kom från. Och för att han ska kunna hålla den här glöden, för att han ska kunna slå alla de här som kommer upp, som liksom satsar allt, som drömmer om det, som lever det, som är det, så måste han träna som dem. Han måste träna på det sättet som gjorde att han blev bra. Mm. Han vill inte glömma sitt ursprung. Och det var en rätt häftig grej också faktiskt, som påminner.
Det där är faktiskt... Alltså det där är faktiskt jätteviktigt. Alltså det är typ som... Typ, ja, jag älskar att gå in i studion med unga producenter. För att man känner den här nya hungern från dem. Att de verkligen vill lyckas, du vet. Att de vill få till grejer. Så de lägger ner tiden och du vet, är i studion, du vet, från 12 till 12. Liksom. Så, och jag älskar den där känslan, för att jag själv är en sån. Liksom. Så för mig typ, att gå in med etablerade... Det är mer så här, de kommer dit, de vet vad de behöver göra, och sen ta pillar och sen det är klart. Liksom. Det är inte samma pondus längre. Så jag förstår den känslan om att gå tillbaka till den platsen som verkligen gjorde en till den man är. Liksom.
Är det något du är rädd för?
Jag är höjdrädd.
Ja, det är bra. Hoppas det kommer att bli en utmaning för dig ju större och större scener du kommer få stå på.
Jag är höjdrädd. Och sen jag tror inte jag är rädd för någonting eller någon. Så för att, jag tror också för att jag vet vart jag har mig själv typ. Du vet, man kan typ vara nöjd för att misslyckas. Men jag ser det också som ett sätt, alltså det är ett sätt att lyckas typ.
Mm.
För jag tror alla som en gång har lyckats med någonting har misslyckats typ. Alltså 30, 40, 50 gånger liksom. Alltså,
hur många som helst.
Alltså, så för mig också när jag började tänka så är det är okej att misslyckas. Då blev jag aldrig mer så här, rädd för att typ misslyckas. För att det är en del av processen. Men som yngre när jag började, jag var jättenöjd för att misslyckas eller för att göra någonting fel eller för att släppa någonting som folk inte alls kommer gilla. Liksom. Men jag tror bara att det där har alltid varit, det är en del av processen.
Det jag tänker så här, om jag hade varit artist, då släpper man säkerligen ett gäng låtar som inte blir någonting. Så släpper man någon som bara bam, så smäller den.
Mm.
Och så släpper man en, två till. Som också gick bra. Men jag tror att jag hade känt den här pressen så brutalt jobbig. Dels att jag har alla mina skitduktiga kollegor.
Mm.
Alltså alla andra, och ta alla andra Sveriges rappare i Sverige då.
Yeah.
Du vet också hur hårt de jobbar.
Yeah.
Hur de krigar och hur viktigt det här är för dem.
Yeah.
För det är inte sådana som kommer från Östermalm. Det är inte som har fått en silversked. Varenda jävel av dem, det är fucking krigare. Krigare av rang.
Yeah.
Det är en tuff konkurrens. Och då så ska man, och då vet man hur många timmar alla de lägger konstant, hela tiden. Och det finns inte plats för 30 stycken som är nummer ett i Sverige.
Nej, det går inte.
Nej, det går inte. Man måste ju... Visst, sen så är det någon som släpper något och sådär. Men att hålla sig relevant hela tiden och komma med något nytt. Någon nytt sound, någon nya beat, något nytt och man ska utveckla sig själv. Alltså det är en jäkla stress alltså.
Ja, alltså det är verkligen en press. Men jag skulle säga typ att från 15 till typ 19, då kunde jag känna av den där pressen väldigt mycket och jag tyckte den var skitjobbig. Men jag hamnat nu i en, alltså i någon plats där jag, alltså jag bryr mig inte typ. Alltså jag försöker verkligen bara göra det jag vill göra. Alltså press eller vad som helst. Gör er en grej, förstår, försök. Men jag känner också att i hiphop Sverige, jag tror helt ärligt att jag är den som lägger mest tid på min musik. Alltså, och det har bevisats också på hur länge jag har gjort musik nu. Alltså sen 15 till 22. Liksom, det är ändå en lång tid när det kommer till musik, för att jag har sett med tiden så många artister som har kommit in ett år och sen bara försvinner. Och jag tror allt det där handlar om att folk jobbar inte. Folk jobbar inte. Jag tror folk hamnar i en nivå sen där det blir bekvämt. Där det känns som att okej, nu är jag inne. Men det är när du är inne som du behöver gå loss. Alltså, det är då du måste arbeta. Och det är därför jag säger så här, att jag tror verkligen jag är den i branschen just nu som jobbar hårdast. Alltså.
Berätta hur en dag ser ut då.
Okej, typ så här, typ under skapandet av albumet. Jag reste ju jättemycket. Jag var typ alltså i 8 länder och gjorde musik. Så mitt liv de senaste 8 månaderna, det har bara varit, jag har rest runt, sovit på olika hotell, träffat olika producenter, bara varit inne, köttat, kanske gjort alltså 5 låtar per dag.
Per dag. Shit.
För det är så, alltså för mig, jag har verkligen, alltså jag och mitt team, vi har sprungit, vi har verkligen köttat. Och tänkte typ så här, vi har kanske gjort 30 låtar som bara skulle vara till det här albumet jag har släppt. Och det blev 11 låtar till slut. Och sen har vi gjort låtar som är till framtida projekt. För mig, jag är väldigt svårt att så här, hålla mig till en grej. Typ. Så typ så här, nu jag har gjort Moti-albumet och den är ute. Men det finns även så här, låtar som är klara till andra projekt som jag har för att släppa i framtiden. Så för mig, det är alltid okej, det är nice här, ni får den, här får ni ett album, lyssna på den, njut av den, men tror inte att det är slut. Så för mig, det är alltid så jag tänker, typ. Det känns som att det finns alltid mer, oavsett allt man når, typ, på något sätt.
Och när är du som mest kreativ då? För du tar inte droger, va, eller?
Nej.
Inga droger. För många kanske är så här, nej men de har suttit och rökt på några jointar och sen... Så,
nej, alltså, så, vet du, jag kan inte röka och jobba. Det funkar inte. Jag måste vara skarp för att kunna göra mitt arbete. Det är många kollegor jag känner igen som måste typ röka för att hamna i sitt kreativa. Liksom. Men för mig, den där processen, det funkar inte alls.
Vad jobbigt när du jobbar med någon sån. Du jobbar liksom med hashroffen som kommer in och ni ska låta ihop. Du kommer in i en jävla dimma liksom. En liten studio liksom. Så är det helt jävla mål. Du bara, fuck. Kan du röka ute istället?
Nej, alltså jag finner mig mest kreativ utomlands faktiskt. Mm. Det är där det känns som att jag gör bäst musik utomlands. För hemma, du vet själv, det är mörkt, det är dystert. För att kunna göra bra musik, jag behöver sol, jag behöver god mat, jag behöver, du vet, se vatten och utsikt. Det är det där som inspirerar mig till att göra bra musik. Så det där,
det står ju till och med palm på din tröja.
Ja, förstår du? Så... Nej, jag tror utomlands, det där jag är mest kreativ.
Hur mycket jobbar du med att så här, sätta mål?
Alltså hela tiden. Jag är typ...
Det känns som att du jobbar mycket inom personlig utveckling. Alltså att du har mycket... Att du har en strategi för det du gör. Att du har mål var du ska någonstans. Så att du
ja, alltså för mig, alltså typ, jag har mål när det kommer till så här, min karriär. Sen jag har mål också till, alltså, mig själv som människa också. Och sen har jag mål till hur jag, alltså, jag ser ut, typ. För typ så här, min träning är väldigt viktig för typ min musik och för mitt jobb. För jag märker när jag typ inte tränar, då det blir som att allting blir bara sämre. Men när jag tränar, det är som att så här, du vet, det öppnar upp sinnet på ett helt annat sätt. Så för mig, jag har väldigt mycket mål. Jag har mål i träningen, jag har mål i musiken och jag har även mål i så här, personlig, alltså, utveckling. Ja, det är mycket att hålla koll på.
Ja, men förstår. Det finns ju en grej som jag har gjort en del. Mm. Det är ju så här att man gör en så kallad moodboard eller framgångstavla. Det är att du skriver 100 saker du vill ha. Och sen tar du ut de 10-20 viktigaste, gör om dem till bilder. Och sen har du dem i din mobil. Alltså ett bildcollage.
Nej, jag har en sån hemma.
För varje år.
Jag har också en sån hemma faktiskt. Jag har en tavla som jag skriver alla mina mål på. Liksom. Så när jag vaknar upp på morgonen och går till vardagsrummet, då ser jag den tavlan och allt står där. Typ. Så ibland typ jag brukar skriva typ vissa grejer om vad jag ska göra typ imorgon, vad jag behöver få klart. För jag är en sån, jag glömmer om jag inte ser grejen. Så för mig, jag brukar alltid skriva dagen innan jag lägger mig och sen får jag checka av det imorgon. Typ.
Skriver du det på mobilen då eller något block? Eller?
Nej, jag skriver på den här tavlan med en sån här tuschpenna. Typ.
Ja, och sen suddar du ut det
sen
bara?
Ja, suddar bort bara. Okay. Så jag har en sån tavla.
Okay. För du har ju haft massa mål med en vän till dig som också skriver musik. Där ni hade så här 10 000 streams var ett mål.
Ja, exakt.
100 000, sen hade ni P3 och sen så berätta lite grann om era grejer. Och hur du jobbar med mål nu.
Typ... ja, alltså då på den tiden, alltså det var verkligen, man var fokuserad på streams och sådär. Så vi var alltid så här, vad tror du den här låten kommer få? Vart sätter du målet? Sen man sa 10 000, fick 10 000. Sen man sa 100 000, fick det. Och sen 1 miljon och så vidare. Men nu, alltså jag sätter mer mina mål på, när det kommer till musik, är hur den får folk och musiken, hur den får folk att känna. Typ så jag blev lite mer petig på vad jag skriver, hur jag säger vissa saker och typ hur beatsen får en människa att känna. För mig som liten, jag kunde ha låtar som jag fastnade för och när jag lyssnar på dem idag, jag känner, alltså jag ser exakt vart jag var för typ 4 år sedan när jag lyssnade på den här låten. Eller vilken känsla jag fick av låten eller minne jag hade på den tiden. Och för mig, mitt mål just nu är att kunna göra musik som folk, så här, när de lyssnar tillbaka till om 10 år, de vet exakt vilken plats de var på. Eller de vet exakt hur de kände eller mådde när de lyssnade på den låten. Så mitt mål just nu är att göra alltså, musik som är tidlös liksom. Streams och sånt, för mig nu det känns som, alltså det är ett plus i det liksom. Men nu det känns mer för mig att göra musik som är viktig. Typ.
Och det är det som gör också att du kan släppa pressen.
Ja. Yeah.
Att du inte fokuserar på det kanske på samma sätt, att du fokuserar på något annat som sen leder till det. Intressant. Intressant att höra på. Du har fått emot jättemycket priser, bland annat på P3.
Yeah.
Guldgalan. Vad har du för mål framöver?
Mitt mål nu, det är mer att breaka utåt. Alltså att breaka utomlands. För mig det känns som att så här, i Sverige, när det kommer just till musik Sverige som är på svenska, det finns ett tak typ. Du kan bara komma till en viss typ av nivå om inte du är typ Håkan Hellström eller någonting. För mig det känns som att det finns ett tak, speciellt i det jag gör och den musiktypen jag gör. Du kan bara komma till en viss här, toppen av det i Sverige. Så för mig det känns som att för mig att kunna breaka det där taket, jag måste ta det utåt. Jag måste ta det internationellt. Så det är det som är målet, att kunna breaka min musik, oavsett om jag gör det på svenska, engelska eller portugisiska, det ska kunna breaka utåt liksom. För jag har en strategi som jag verkligen tror kan funka, och det är att kunna blanda svenska, kunna blanda engelska och portugisiska i samma låt, men ändå kunna få en fanbase av det utomlands, även om du kör på svenska. För nu för tiden, det har verkligen blivit att musik, det har blivit en vibe bara. Alltså, du behöver inte ens, för det är så många låtar typ som jag lyssnar på, som jag inte förstår alls vad de säger, men jag förstår musiken, jag förstår viben de försöker förmedla. Och jag tror om några år det kommer finnas en internationell genre. En internationell genre där det är bara att folk kör på olika språk, men alla lyssnar. Det spelar ingen roll om du är tysk, om du är från Brasilien, om du är från USA. Men det finns, det är därför en grej, du vet, mitt huvud snurrar så mycket. Jag har en idé om att, tänk om det fanns en internationell Spotify-lista. Typ. Där man la in låtar från hela världen, förstår du? Och man kunde hitta musik från hela världen, fast som var i en lista som var internationell. Så du kunde handla topp 1 på den listan eller topp 5 på den listan, fast med en internationell låt på ett helt annat språk. Då tror jag, om det fanns en sån typ av plattform, så hade vem som helst kunnat breaka på deras språk överallt. Typ.
Intressant. Och jag måste bara fråga dig en fråga som jag känner ändå är. Din pappa gick ju bort för var det 2 år sedan?
Ja, snart 2 år sedan.
Snart 2 år sedan, ja. Ni hade inte den bästa relationen.
Nej.
Men du fick i alla fall möjlighet att säga hej då till honom.
Ja.
Hur var det mötet? Och visste du innan, när du åkte då till sjukhuset, eller ni körde på, träffades ni då?
Nej, på sjukhuset var det.
På sjukhuset, ja. Visste du då innan att det här är sista gången jag kommer träffa min pappa?
Jag visste inte det, men det kändes som det. För han var i en väldigt så här, kritisk läge liksom, just då. Så... Alltså, när jag väl gick dit, det var tufft. Alltså, han hade massa rör och såna andningspump som hjälpte han typ. Så det såg väldigt, väldigt dåligt ut. Liksom. Men för mig i alla fall, det kändes skönt att kunna prata med han och se som ett hej då. Och han kunde höra mig och när jag väl pratade med honom. Men det var en av de tuffaste stunderna alltså jag någonsin varit med om. Du vet, se sin pappa ligga där med massa rör och allt möjligt. Så det var en väldigt tuff konversation att ha. Alltså jag önskar verkligen att ingen får gå igenom en sån grej. Du vet, se sin pappa ligga så där och vara tvungen att typ säga hej då till den.
Mm. Kunde han prata då?
Nej. Han kunde inte prata, men han kunde höra. Yeah.
Nickade han eller gjorde något
precis,
med? Kunde han krama dig? Eller?
Nej, han kunde nicka och sånt och förstå liksom. Men han låg ju där. Alltså, han kunde inte röra sig på det sättet. Att man kunde kramas och sånt. Så det var mer att man pratade.
Vad sa du till honom då?
Berätta för honom hur mycket jag älskar han. och hur mycket jag uppskattar den lilla tiden vi har haft, alla små grejer som ändå har varit bra, att jag verkligen uppskattar det. Och jag förlät och bad om förlåtelse liksom.
Mm. En tung tid alltså.
Mm.
Tung tid. Men du, vilken himla fin intervju det blev, Jireel.
Ja, det blev bra.
Jag tycker det är fantastisk. Superfin, och du är helt underbar att prata med också. Alltså verkligen. Och jag önskar dig, jag kommer ju fortsätta följa dig med allting och önskar dig all lycka till i framtiden med allting. Helt övertygad om att du kommer lyckas med de drömmarna du själv väljer att sätta upp.
Tack så mycket, tack.
Vad för saker kan vi förvänta oss av dig i år?
Finns det något? I år jag släpper faktiskt min första internationella singel i år. När vet vi inte, men det blir med en stor artist från Frankrike. Vem kan jag inte säga än, men det kommer i alla fall släppas i år. Så det blir mitt första steg utåt. Liksom.
Spännande.
Och sen mer musik, mer... Nu jag ska börja turnera i höst också. Jag har valt att inte spela nu i sommar. Det är bara för att jag precis har släppt ett album och jag vill att folk lever med det innan vi får ses. Liksom. Så i höst blir det turné. Mm. Sen massa roliga grejer runt omkring det. Liksom.
Mm. Kul. Och om vi ska lyssna på någon av dina låtar nu på slutet. Vilken hade du valt?
Jag skulle nog säga Santorini, för att vi är på väg in mot sommaren nu. Jag vill att folk ska få känna en skön vibe och njuta av den här lilla solen vi har här.
Ja.
Så Santorini.
Ja, det är fantastiskt. Stort tack att du var med, Jireel.
Tack så mycket.
Klädd i vit som Santorini, borde hamna på en tidning. Dricker vin och räcker wee-wee, yeah. Solen skiner till Saloniki. Jag och Niki, hon undrar vad som glittrar på min nacke. Det är Vivi. Shari är förvånad, hon har aldrig sett en Zinji med cash. Jag gillar när du rör på din näs. Gå och slå en affär, mi amiga. Vill alltid ha dig vid min sida. Om min bästa vän skulle gå, det skulle svida. Hon är farlig men hon ingen killa. Får en vuxen mans mage börja pirra. Baby fuck vad de pratar om. Det är bara du och jag, tar ingen skit från någon. Jag kan ta det hela jorden runt. I stashet jag har sparat några miljon. Har du sett blå vatten? Genomskinliga kristaller. Kolla fiskarna i vattnet. Om en går under alla faller. Klädd i vit som Santorini. Borde hamna på en tini. Dricker vin och räcker wee-wee. Solen skiner till Saloniki. Och Niki, hon undrar vad som glittrar på min nacke. Det är Vivi. Shari är förvånad, hon har aldrig sett en Zinji med cash. Jag gillar när du rör på din näs. Gå och slå en affär.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey everyone, Craig Robinson here.
I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.